الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi har kommit fram till hadith 310 i vårt studiehäfte. Hadith Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu. Högst upp på sidan 16. طيب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جبير رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام i مغرب بانا لاسا سورة طور. متفق عليه. بخاري مسلم. Nej. Finns en berättelse här bakom denna hadith. Och det var att det här var orsaken till att Jubair blev muslim. Och det sägs att han var fånge, han var krigsfånge. Och hörde då profeten a.s. leda sahaba i Maghrib-bönen. Och han är fortfarande kafir. Och han är krigsfånge. Tänker hans, den armé har förlorat, han togs till fånga. Och han hör då profeten a.s. leda sahaba i bönen och läsa surat Tur. Och när profeten a.s. kommer till versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Skapades de från ingenting eller är de själva sina skapare? Så sa han att den här versen liksom flög in i mitt hjärta. Al-iman flög in i mitt hjärta. Det var då han blev troende och accepterade al-islam. Så kolla subhanallah vilken enorm effekt och inverkan Koranen kan ha på en människa. En människa som förstår och reflekterar över vad Allah subhanahu wa ta'ala säger. Och den här versen är väldigt mäktig. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Allah säger här till dessa förnekare av hans existens. Skapades de från ingenting? Eller är de själva sina skapare? Egentligen, ni ser mycket såna här videos refuting atheism, prata mot ateister och svar på darwinister och evolutionister och så vidare. Men egentligen den här versen räcker. Den räcker, den är enkel. Och det här är egentligen det korta svaret. Yani, skapades vi från ingenting? Kan ingenting orsaka eller skapa någonting? Nej. Ingenting kan inte göra någonting. Eller hur? Det är helt logiskt, även enligt fysik och allting. Ingenting kan inte åstadkomma någonting, ingenting är ingenting. Ni förstår vem som helst. Eller skapade de sig själva? Och svaret är också nej, vi har inte skapat oss själva. Och då återstår bara ett tredje svar, att det är någon som skapat oss. Eller hur? Och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är han som förtjänar våran dyrkan. Nej. Taib al-Shahid, själva poängen i hadithen, varför författaren nämner den, det är att vi fortfarande talar om vad profeten alaihi sallam läste i respektive bön. Och här nämner då Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu att Rasulullah alaihi sallam läste surat Tur i salat al-Maghrib. Och surat Tur är från de längre mufassal. Yani profeten alaihi sallam hade som vana att läsa de kortare mufassal i Maghrib-bönen. Men han läste ibland med längre sår. Så det är tillåtet att göra. Att läsa en sura som har flera sidor i Maghrib-bönen. Och det finns att profeten a.s. ibland läste jättelångt i Maghrib. Det finns en hadith att han läste surat Al-A'raf. Som är från Koranens längsta kapitel. Mer än 200 verser i Salat Al-Maghrib. Och han delade suran i två raka. Vilket bevisar att det är tillåtet att dra ut på Maghrib-bönen ibland. Och ibland läste han kapitel som Safat i en raka Dukhan eller El-Mursalat, vilket var det sista han läste, den sista bönen som profeten a.s. ledde i sitt liv. Det var Maghrib-bönen. Och då ledde han folket och läste surat El-Mursalat. Ibland läste han kortare som surat El-Tin. Och ibland ännu kortare som surat al-Falaq och surat al-Nas i respektive eller varsin raka. Så allt det här är tillåtet. Och ibland surat eller äla. Så vi finner långa suror som han delade på två. Medellånga suror på 3-4 sidor. Eller kortare sår som al-a'la från al-mutawassit, från al-mufassal. Eller kortare sår. Så allt det här är mashallah sunna och tillåtet. Och han nämner också Sheikh ibn Uthaymin en faida, och det är att Jubair sa att han läste faqara bittur. Han nämnde bittur. Yani det betyder att han läste hela surat al-tur på arabiska. Hade han läst vissa verser så hade han sagt waqara min av fi surat al-tur. Han läste från surat al-tur, men han sa här bi, som då omfattar att han läste hela suran i bönen. Och en liten språklig färgda också här. Ordet tur betyder ett högt berg på arabiska. Men i denna sura så refererar det till berget Sina, där Allah Azza wa Jal talade med profeten Musa alaihi salatu wassalam. Nästa hadith berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah alaihi wasallam brukade i salat al-fajr på fredagar läsa alif lam mim tanzil as-sajda och hal ata ala al-insan, yani surat al-insan, muttafaqun alayh. Och i at-tabarani att han brukade konstant eller ständigt göra detta. Den första hadithen är i Bukhari Muslim, den är autentisk. Den andra hadithen däremot är daif, ni kan skriva att den är svag. Men det gör ingenting, för att den första hadithen tyder på vad den andra hadithen tyder på. Och det är att Abu Huraira här säger kane. Profeten a.s. brukade läsa dessa två sår i fajr av salatil jumma, i fajr av yom jumma. Så brukade då Rasul a.s. läsa dessa sår. Och ordet kana, om ni finner det i början på en hadith, det är väldigt vanligt att sahaba säger kana. Kana Rasulullahi a.s. Då säger Ibn Uthaymin, det tyder på att det här var någonting som profeten a.s. i vanliga fall gjorde konstant. I vanliga fall, men det kan även finnas hadither där ordet kana används för någonting som utförs någon enstaka gång. Vid något enstaka tillfälle. Men det vanligaste är att kana tyder på en istimrar, yani något som sker kontinuerligt. Så vad är då denna sunna? Jo, det att profeten a.s. i yom al-jum'a, fredag morgonen, salat al-fajr, som också har nämnts i vissa hadither, är den bästa bönen. Den bästa bönen. Och då det bästa fajr som man kan be då är då salat al-fajr yom al-jum'a. Och men generellt så säger de att den bästa bönen under veckan är fredagsbön. Men utöver det så har vi då salat al-fajr yom al-jum'a. Och där brukade då profeten a.s. läsa dessa två sur. I första rakan surat al-sajda och i andra rakan surat al-insan. Och ulema som Ibn Taymiyyah och andra nämner här en hikma, en vishet bakom detta. Och det är att båda dessa kapitel, båda dessa sur, nämner mabda al-khalq, hur Allah Azza wa Jal började med skapelsen, hur han skapade oss människor, hur han skapade Adam a.s., hur han skapade oss människor. Och sedan nämner dessa två kapitel också hur denna jord kommer att komma till sitt slut, hur vi alla kommer att dö och hur vi alla kommer att återuppstå. Och vad är då sammanbandet mellan detta och fredagar? Jo, det är att Allah Azza wa Jal fullbordade skapelsen och skapade Adam a.s., det vill säga människan, på vilken veckodag? Fredagen. Och vilken dag kommer domedagen att infalla? Fredagen. Så människans början och människans slut är på en fredag. Så det här är en tankeställare och en påminnelse till att den här dagen är en mäktig dag. Det är den bästa dagen, den dagen Allah Azza wa Jal skapade människan, den dagen människan fick träda in i paradiset och den dagen då också Adam blev utvisad från paradiset och den dagen där domedagen kommer att infalla och där vi alla kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala för att sedan få vända oss till vår slutliga destination som är paradiset eller helvetet. Om Allah Azza wa Jal skydda oss från helvetet och ge oss paradiset. Amin. En viktig sak här som Ulema nämner, det är att vill man praktisera denna sunna av att läsa Sajda och Al-Insan i Fajr, så ska man göra det fullt ut. Det vill säga att det finns vissa imamer som praktiserar denna sunna halvdant. Genom att till exempel säga att det är för mycket. Folk pallar inte. Så de läser surat Sajda i 2 raka istället. Det är fel. Eller surat Al-Insan i 2 raka. Eller surat Sajda en vecka och surat Al-Insan nästa vecka. Eller vissa ayah från Sajda och vissa ayah från Al-Insan. Nej. Utan gör hela sunna. Läs suran från början till slut. I första rakan och surat Al-Insan från början till slut i andra rakan. Det här är det som är sunna. Och ingenting annat är sunna i den här frågan. En annan faida som Ibn Uthaymin och Sheikh Bassam här nämner, det är att en person som ger khutba, en imam, en person som gör da'wa, ska alltid försöka att sammanlänka folk yani med vad som är relevant. Yani att påminna dem om vad som är relevant för dem. Länka folk med händelser som är passande för den tid och plats där man befinner sig. Som här, som vi nämnde, fredagen är dagen där vi skapades och domedagen infaller. Och då läste profeten alaihissalam nästa kapitel som just handlar om detta. Och det är från hikma att man pratar om vad som berör folket. Vad som tilltalar folket och vad som är aktuellt. För att folk ska ha någonting att relatera till. Sen nämner al-Muallif, författaren, hadith Hudhayfa radiyallahu anhu, där han säger att jag bad tillsammans med profeten alaihissalatu wassalam, och vid varje vers som nämnde nåd, yani rahma, så stannade profeten alaihissalatu wassalam upp och bad Allah om hans nåd. Och varje vers där Allahs straff nämndes, så stannade han upp och sökte Allahs skydd från Allahs straff. Författaren nämner att denna hadith finns i Tirmidhi. Och det som är mer korrekt är att denna hadith faktiskt finns i Sahih Muslim. Men det kan vara att författaren kanske glömde bort eller inte hade tillgång till sina hadithböcker när han just skrev här. Men hadithen finns i alla fall i Sahih Muslim. Och hadithen har också en berättelse, och det är att Hudhayfa radiyallahu anhu en natt bad Qiyam al-Layl tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wassalam. Så denna berättelse och denna bön som han här beskriver handlar om Qiyam al-Layl, nattbönen. Nam akhrajahu al-khamsa. Och al-khamsa är inte Bukhari Muslim. Ja? Precis, det är Kutub al-Arba, Abi Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah och Ahmed. Och hadithen bevisar, som Sheikh Uthaymin nämner, att det är tillåtet att be nattbönen, Qiyam al-Layl, i jama'a. Att göra detta i sitt hem. Att om man spontant är med en vän eller någon, så kan man be nattbönen i jama'a. Man kan be denna sunna bön tillsammans med andra. Och att be den med sin familj är självklart alltid tillåtet och sunna. Denna hadith bevisar då att det är sunna, det är rekommenderat att stanna upp då man läser en aya om rahma. Och rahma betyder här Allah Azza wa Jalls barmhärtighet, Allahs paradis, Allahs nåd, Allahs förlåtelse. Att man stannar upp och säger Allahumma ni as'aluka min rahmatika, Allahumma ni as'aluka jannah, Allahumma ni as'aluka al-maghfira och så vidare. Man stannar upp och gör dua medan man läser. Och att man söker skydd från Allahs straff, det vill säga helvetet, Allahs vrede, Allahs förbannelse och liknande. Att man stannar upp och säger A'udhu billahi minan nar och liknande. Och det här som ulema säger bevisar att en person som läser Koranen måste ha tadabbur, att han måste reflektera över Koranen. För en person som inte reflekterar, han reciterar och står och dagdrömmer. Står och tänker på andra saker. För honom är det likgiltigt om han läser en vers om paradiset eller helvetet. Det är bara någonting han läser och han förstår inte vad han säger för någonting. Han är helt borta. Och det här är inte sunnah. Utan Allah Azza wa Jal har sagt klart och tydligt att han uppenbarat denna bok. Han säger kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. En välsignad bok som vi uppenbarat till dig. Och så säger Allah varför? Liyadabbaru ayatihi. För att reflektera över deras verser. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Och för att folket av förstånd ska reflektera. Så Allah säger att han uppenbarat denna välsignade bok för att vi ska reflektera. Vi ska ta åt oss. Vi ska lyssna och ta åt oss vad Allah Azza wa Jal säger. Och det ska sedan leda till taqwa, till khashya, till mahabba, till goda gärningar. Så hadithen bevisar att Rasulullah alayhi sallallahu alaihi wasallam brukade reflektera över det som han läste. Vilket då ledde till att han stannade upp vid dessa verser och gjorde dessa dua. Och då kommer vi till as-su'al. Frågan här. Gäller detta bara i sunna böner eller gäller detta också i obligatoriska böner? Hadithen nämner klart och tydligt sunna böner. Och där är alla ulema överens om att det här är tillåtet. Men får man även göra detta i obligatoriska böner? Vad säger ni? Ja. Vad har du för bevis?
För att hadithen beskriver bönen. Och generellt så gäller väl de beskrivningarna alla böner.
Okej. Okay. Tayyib. Det är argumentet som du använder. Är argumentet som vissa ulema då använder. Och de säger att det finns en qaida, en princip som säger att vad som berättats gällande sunnabönen gäller också gällande fardbönen. Och vad som berättats gällande fardbönen gäller också gällande sunnabönen. Förutom att du har nämnt ett bevis, specifikt bevis. Till exempel att du kan sitta och be en sunnabön. Även om du kan stå. Men du får halva belöningen. Till exempel, då har vi ett bevis på att i sunnabönen kan du sitta. Du kan inte sitta i fardbönen. Det är ett villkor att du står. Eller hur? Som vi gick igenom. Ja. Men annars generellt så gäller samma sak med alla salat. Tayyib al-mani'un. De som förbjuder. Och säger nej, det här är bara sunnabön. Det här är inte obligatorisk bön. De säger följande. Att det har berättats i flera hadither. Att Rasulullah a.s. läste eller gjorde dessa dua i sunnabönen. Men aldrig har det berättats att han gjorde det i en fardbön. Och om han aldrig gjorde det under 23 år i en fardbön så tyder det på att man inte ska göra det. Det är ett väldigt starkt argument faktiskt. Och därför säger Sheikh Ibn Uthaymin en liten medelväg här. Han säger i nattbönen det är sunna. Halasvi. Det är sunna. I den obligatoriska bönen så är det mubah. Det är tillåtet. För han säger, vi kan inte, alltså, slutsatsen är, vi kan inte säga att det är förbjudet för att det har nämnts i sunnabönen och det finns inget förbud eller ingenting som särskiljer denna sunna med att det skulle vara någonting som är särskilt för sunnabönen. Så, det är tillåtet. Men han säger inte sunna utan det är mubah. Det är tillåtet att göra det i obligatoriska böner. Men ingenting som vi uppmuntrar till eller säger till folk att det här är sunna och det ska du göra och så vidare. Utan det är tillåtet. En annan faida också. Det är, det var Uthaymin som nämnde det. Att om man nu är imam och gör dua i bönen. Så gör man dua inte bara för sig själv utan för de som ber bakom en. Till exempel, om du är imam i Salatul Tarawih, witr. Ni vet, i sista rakan man gör dua al-qunut, eller Allahumma hdina fi man hadait. Egentligen, duan är Allahumma hdini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Yani Allah vägled mig. Allah ge mig afia. Men går det att imamen gör dua för sig själv och ni står bakom honom och säger amin, amin, på att han gör dua för sig själv och inte åt er. Det blir fel, eller? Så att gör man dua, och det är flera där, man leder folk, så gör man dua för alla. Allahumma hdina fi man hadait. Och så vidare. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'a aw sajida. Jag förbjöds, eller sannoliken så förbjöds jag från att recitera Koranen i ruku och i sujud. Fa amma ar-ruku fa'azzimu fihi ar-rabb. Vad beträffar ar-ruku så ska ni istället högakta eran herre. Wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a. Så ska ni sträva i att göra mycket dua, då chansen är stor att eran åkallan blir besvarad. Fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så här finns också masail, viktiga frågor. Det första är att det finns egentligen en början på denna hadith som författaren hoppade över. Han förkortade hadithen. Och det är att Ibn Abbas här berättar att det här var strax innan det att profeten dog alaihissalam. Och att han, när sahaba stod i moskén uppradade, så var han i sitt hem. Och då liksom öppnade han gardinen eller skynket in i moskén. Hans hus var vägg i vägg med moskén. Han hade liksom som en ingång in i moskén. Så han öppnade då skynket och så sa han till människor: Eyyuhannas, människor. Innahu lam yabqa min al-mubashirat. Det finns ingenting kvar från profetiska glädjande budskapet. Min mubashirat in nubuwa. Det inspirationen eller det glädjande profetiska budskapet, uppenbarelsen. Förutom ru'ya saliha, sandrummar, som en troende ser om sig själv eller någon ser den om honom. Och sen nämnde han hadithen. Så, mashallah, denna hadith bevisar då att det finns ingenting kvar från uppenbarelsen. Förutom sandrummar, ru'ya saliha, al-mubashirat. Det är det enda som finns kvar. Och det beskrevs också en annan hadith som en av 46 delar från profetskapet. En sandrum som är från Allah Azza wa Jal, där Allah Azza wa Jal visar den troende någonting glädjande om sig själv. Eller någon ser det om honom. Du får en dröm där du ser dig själv i ett gott tillstånd. Göra någonting positivt. Någonting inshallah att se fram emot. Eller någon kommer och säger: bror, jag såg dig göra si och så i drömmen eller i detta tillstånd. Som då tyder på någonting positivt. Så sandrummar har en väldigt, mashallah, hög position i islam. Och det är också någonting som kommer att öka ju närmare vi kommer till domedagen. Att de troende sällan får en falsk dröm. Utan de kommer att få mycket sandrummar. Och då säger ulema för att trösta dem i svåra och hårda tider. Och drömmar är, mashallah, fascinerande. Om någon av er har haft en sandrum så får ni jättegärna komma och berätta den. Tayyib. Och sen så säger han då att jag sannoliken förbjöds från att läsa Koranen i ruku och i sujud. Då profeten alaihissalam säger jag förbjöds. Vem är det som förbjöd honom? Allah, precis. Det finns ingen annan som påbjuder eller förbjuder profeten Muhammad alaihissalam. Och om en sahabi säger vi beordrades, omirna, eller vi förbjöds, vem syftar de då på? Profeten alaihi salatu wassalam. Så han säger här att han förbjöds från att läsa Koranen i ruku och i sujud. Och här finns det lite olika åsikter. Vissa ulema säger att det är makruh, eller de flesta ulema säger att det är makruh, och vissa säger att det är haram. Och det är det som verkar vara det mest autentiska. För att profeten alaihissalam säger här att han förbjöds. Då kan vi inte komma och säga nej, men det är okej. Okay. Det är bara ogillat. Utan nej, det är inte tillåtet att läsa Koranen i ruku och i sujud. Och då säger också ulema att han, det är inte passande. Och det är inte ärofullt att läsa Koranen i rukå. Rukå är en position där du står i ödmjukhet till Allah Azza wa Jal. Eller khudur. Och då är det inte passande att stå och läsa Koranen som är det vackraste och bästa av tal. Utan Koranen läser man ståendes eller sittandes. Inte i rukå. Utan rukå är en plats, en position av undergivenhet och ödmjukhet inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa profeten a.s. Men vad beträffar en rukå, så gör istället, eller fa'adhimu fihi rabb, så ska ni istället, yani, högakta Allah azza wa jall. Och han nämner ulema en faida som Sheikh Ibn Uthaymeen, att profeten a.s. var den bästa muallim, den bästa läraren, som hade mest och bäst hikma av alla. Och det är ett väldigt bra utlärningssätt. Att han kom inte bara och sa, gör inte det här. Utan om han sa, gör inte någonting, så gav han oftast en substitut. En ersatte med någonting. Så gör inte det här, gör det här istället. Hänger ni med? Och det är bra när man gör da'wah. Du kommer till någon. Han står och lyssnar på musik. Du säger, bror, eller haram, lyssnar på musik. Du har gjort ditt. Du kan gå därifrån. Men det är bättre att säga, haram, lyssna på musik. Lyssna på Koran istället. Lyssna på vacker poesi. Lyssna på en föreläsning. Eller hur? Du ger honom någonting annat att lyssna på. Så att man kommer med saker som då ersätter. Någon har flickvän och säger, taqilla, haram. Du får inte göra zina, du får inte ha flickvän. Gå och gifte istället. Eller hur? Yani, lämna henne. Gifte, kallas. Eller gör toba, gifte med henne. Yani, whatever. Du, i alla fall du ger ett någonting att ersätta, en substitut. Och då lärde han då oss att i rukå så ska vi högakta Allah Azza wa Jalla, fa'adhimu fihi rabb. Och det finns olika adhkar som man där kan säga, men det som är kanske det kändaste och det som många ulema nämner att det är från bönens obligatoriska moment, är då att säga subhana rabbil azim i en rukå. För att då Allah Azza wa Jalla uppenbarade den här versen فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ i surat Al-Waqi'a, så sa profeten a.s. اِجْعَلُوهَا فِي الرُّكُوعِ, säg den i rukur. Yani subhana rabbi al-azim. För Allah säger här فَسَبِّحْ, beordring, lovprisa din herres, yani al-azim, högakta din herres namn. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اجعلوها في الركوع. Och då säger du subhana rabbi al-azim. Och då Allah Azza wa Jalla uppenbarade sabbih isma rabbika al-a'la, så sa han اجعلوها في السجود, den ska ni lägga i sujud. طيب, då säger ni då yani subhana rabbi al-a'la. En faida här som jag såg här, får man göra dua i ruku? Hadithen säger att man får göra dua i sujud, vilket vi kommer komma till. Men får man göra dua i ruku? Vad säger grabbarna längst bak? Nej. Sheikh Albani, Allah irhamu, nämner i hans bok Sifatul Salah, El Asl, den som är tre volymer. Han säger att denna hadith bevisar att det är tillåtet att göra dua i rukå. Och denna hadith refererar till en hadith som vi kommer att komma till. Då så säger han att denna hadith bevisar att det är tillåtet att göra dua i rukå. Och han säger att det negerar, går inte emot denna hadith. Utan det är bara att du ska säga subhana rabbil azim och sen kan du göra dua. På samma sätt som det är tillåtet att säga eller att lovprisa Allah Azza wa Jal i sujud. Och sen citerar han här vissa ulema som säger att det är tillåtet. Då så säger han här till exempel från Al-Hafidh ibn Hajar. Nej, Al-Hafidh ibn Hajar säger i Fathul Bari. Lakinnahu la mafhuma lahu fala yamtani'u ad-du'a fi ar-ruku'. Yani hadithen förbjuder inte att man gör dua i ruku. På samma sätt som det inte heller är förbjudet att högakta Allah i sujud. Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, säger att man lär sig från denna hadith att det är tillåtet att göra dua i rukur. Nej. Så, Allah, efter att man då har sagt subhana rabbi al-azim, så kan man göra dua. Och sen nämns det i hadithen att man ska göra mycket dua i as-sujud. وَأَمَّ السُّجُودِ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَى فَقَمِنُونَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. För det finns stor chans att er dua blir besvarad. Och det här är för att man i as-sujud är så nära man kan komma till Allah subhanahu wa ta'ala. Som Rasulullah alayhi sallallahu alayhi sallam sa i en annan hadith: أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ وَهُوَ سَاجِد. Det närmaste en tjänare kommer till sin herre är i sujud. فَأَكْفِرُ فِيهِ مِنَ الدُّعَى. Så gör mycket dua. Och här det finns stor chans att den blir besvarad. Now. Vill vi inte alla komma nära till Allah? Att vara nära till Allah. Och det gör vi när vi gör i sujud. Då vi ödmjukar oss för Allah azza wa jalla och lägger det mest ärofulla vi har, vårt ansikte, på det lägsta som finns, vilket är marken. Ödmjuka vi oss för Allah Azza wa Jal, som förtjänar våran dyrkan och hängivenhet och all form av då underkastelse. Så när man är i sujud är man som närmast till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då man är närmast till Allah finns det större chans att ens dua accepteras. Och därför ska man göra mycket dua. Taib, så är det en fråga. Får man göra dua med vad man vill i sujud? Till exempel, vissa har sagt du får inte göra dua och be om världsliga saker i bönen. Stämmer det? Eller får du be om vad du vill? Om vad du vill. Har vi någon annan åsikt? Ahsant, ahsant. Man får be om allting så länge man inte ber om någonting haram. Det här nämner Ibn Uthaymin. Det nämns i hadithen att en dua accepteras så länge man inte åkallar med någonting haram eller att bryta släktbanden. Så det stämmer. Men frågan är mer här, får man be om vad som helst när det kommer till tillåtna saker? Eller måste det vara begränsat till att man ber om Jannah, man ber om saker som är relaterade till iman? Eller får man även be om världsliga saker? Kan du i bönen säga, ja Allah, ge mig en fru, ja Allah, ge mig ett hus, ge mig ett jobb, ge mig en bil? Får du det? Nej, det får du. Och beviset är denna hadith som Uthaymin nämner. Varför? För att han sa i denna hadith, gör mycket dua. Och han sa inte dua med si och så, eller dua bil akhira, och be inte om saker, världsliga saker och så vidare. Så hadithen är generell, du får be om vad som helst. Men självklart så kan det ju kanske vara klandervärt att en person bara gör dua om världsliga saker. Och inte ber om Jannah, han ber inte om Allahs förlåtelse, han ber bara om massa materiella saker. Det är klandervärt, kanske inte haram, men en person som kanske prioriterar fel saker. En till fråga. Man ska göra mycket dua i sujud, man får inte läsa Koranen i ruku och i sujud. Men får man göra dua från Koranen i sujud? Till exempel Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Och så vidare. Vilket är Koranversen. Här har vi att du får inte läsa Koran i ruku och sujud, men får du då göra dessa dua i ruku och i sujud? Om jag specifikt sujud. Ja, säger brodern. Och vad baserar du det på? Okej, men det är samtidigt i det Koran. Alla kulhal, det är inshallah tillåtet. Som här Uthaymin nämner, jag minns också att vi frågade Sheikh Abdelmassin al-Abbad, han sa också att det är tillåtet. För att det är inte att man reciterar Koran. Det är att du gör dua. Det är det som är syftet. Det är att du läser massa verser, utan du gör dua. Och denna dua som du gör är från Koranen. Namn. Så här finner vi då ett av de tillfällen där det är större chans att ens dua accepteras. Och därför är mitt råd att man gör mycket sujud. Yani ibland du ber hemma, du ber sunna, eller du ber fardbön själv eller något sånt. Gör längre sujud. Ibland stressar vi i bönen, men testa någon gång och göra sujud ibland flera minuter. Voilà, du kommer njuta. Du kommer känna att du kommer må bättre. Du kan be Allah azza wa jalla om exakt vad du vill. Och till och med om du inte har någonting att be om, säg bara subhana rabbil a'la, repetera det flera minuter. Du kommer känna att din själ kommer må mycket bättre efter detta. För du kommer vara nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är ett av de tillfällen där ens dua accepteras. Och det nämns inte här att det här är på dagen eller på natten eller alla sujud. Det är bra att göra dua. Vilken sujud det än må vara, mashallah. En till fråga som också här är relevant. Att säga subhana rabbil azim och subhana rabbil a'la i ruku och i sujud. Är det wajib eller är det sunna? Vad säger ni där längst bak? Wajib. Wajibat i salat. Från bönens obligatoriska moment. Naam, det är inshallah korrekt att det är wajib. Men el-jumhur, majoriteten säger att det är sunna. De säger att det är sunna. Men det korrekta är inshallah ta'ala att det är wajib. Och det här är åsikten av Imam Ahmed. Medan de andra tre imamerna säger att det är sunna. Och vad är då beviset på att det är wajib? Jo, beviset är att profeten alaihissalam här sa att vi ska säga dessa i ruku och i sujud. I ja'aluha. Och att han gjorde det i sin salat. Och han är den som sa, be så som ni har sett mig, be. Nej. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa i hans ruku och i hans sujud, subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, berättade av Bukhari och Muslim. Och det sägs att profeten alayhi salatu wassalam brukade, eller han började att göra denna dua i ruku och i sujud efter att Allah azza wa jall uppenbarade surat al-Nasr. Idha jaa nasrullahi wal fath. Och det var i slutet av hans liv. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i denna sura, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, beordring. Så upphöj, prisa, lovprisa din Herre och be honom om förlåtelse. Och det är exakt det man gör i denna dua. Subhanaka, yani sabbih. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Yani fasabbih bihamdi Rabbik. Subhana Allahumma Rabbana wa bihamdik. Allahumma gfirli. Yani wastaghfirhu. Allahumma gfirli. Och så sa Aisha, kana yata'awwal al-Qur'an. Yani han implementerade Qur'anen. Han implementerade här Allah Azza wa Jalls beordring genom att göra denna dua. Och denna dua var någonting som han då gjorde i ruku och i sujud, i båda. Du kan då säga denna dua efter att du har sagt subhana rabbil azim i ruku och efter att du har sagt subhana rabbil a'la i sujud. Så kan du säga denna dua hur många gånger du vill. Och som Sheikh Albani nämner att det är tillåtet att förena mellan dem. Imam Nawawi nämner detta också. Att det är rekommenderat att göra flera olika dua som har nämnts, som profeten alaihissalam sa i ruku och i sujud. Man kan kombinera mellan dem. Och Sheikh Albani nämner att det är inshallah ta'ala tillåtet. Vi går vidare till dagens, vad blir sista hadith eller? Nej, sista hadith. Hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihissalam säger, eller han, Abu Huraira, sa att när Allah sände bud alaihi salatu wassalam, ställde sig upp för att be, så gjorde han takbir ståendes. Och därefter gjorde han takbir igen när han gjorde ruku. Och därefter sa han: Semi Allahu liman hamida. Allah besvarar den som prisar honom. Och när han gick upp från ruku och stod upp helt, så sa han: Rabbana wa lakal hamd. Och därefter gjorde han takbir när han gick ner i sujud. Och då han reste sitt huvud, och då han återigen gjorde sujud. Och då han reste sitt huvud, detta gjorde han i alla sina böner. Och han gjorde takbir då han gick upp från sittningen efter 2 raka. Berättade av Bukhari och av Muslim. Denna hadith nämner flera masail. Den första masalan är att profeten a.s. gjorde takbirat al-ihram. Och det har vi gått igenom. Takbirat al-ihram, vad var det för någonting?
Första
takbir. Vad var den? Var den rukun eller wajib? Rukun? Namn. Så om man glömmer den, bönen blir ogiltig. Namn. Precis. Och sen så nämner här Abu Huraira radiallahu anhu det som ulema kallar för takbirat al-intiqal. De takbirat som man säger när man förflyttar sig mellan bönens arkan. Att stå, att göra ruku, att gå ner i sujud, gå upp från sujud, sätta sig. Allt det här är arkan. Moment som kallas för arkan. När man förflyttar sig mellan dessa arkan, så gör man takbirat. Man säger Allahu Akbar. Yani intiqal, takbirat eller intiqal. De takbirat man säger när man förflyttar sig. Okej? Okay? Och det är de som hadithen mest yani, talar om. Dessa takbirat. Är de sunna, är de wajib? Som inshallah kommer att prata. Så dessa takbirat eller intiqal som man säger när man förflyttar sig i bönen i alla moment förutom när man går upp från ruku, då säger man Semi Allahu liman hamida. Resterande moment där säger man Allahu Akbar när man förflyttar sig i bönen, eller hur? Är de sunna eller är de wajib? Vad säger ni? De är wajib. Men även här, samma som förra hadithen vi gick igenom, så är det Imam Ahmed och vissa ulema från Ahlul Hadith, Ishaq ibn Rahoya och andra som säger att det är wajib. Och många från dagens lärda. Medan majoriteten, Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik och så vidare, säger att det är sunnah. Dessa takbirat är sunnah och de är inte wajib. Men inshallah det korrekta är att de är wajib. Varför? För att profeten a.s. gjorde dem i sin salah. Alltid. Det finns inte berättat att han i någon salah lämnade dessa takbirat. Och han är den som sa, be så som ni har sett mig be. Skulle det finnas en hadith där han till exempel utelämnade sig Allahu Akbar, då skulle vi säga det är sunna. Han gjorde det ibland, han lämnade det ibland. Det är sunna, det rekommenderar. Men då han gjorde det i alla salah, så tyder det på att det är wajib. Okay. Men vad är då beviset av al-jumhur, majoriteten av de lärda? Jo, de säger vårt bevis är hadith Musi'u Salah, mannen som var slarvigt. Kommer ni ihåg den? Första hadithen i ert studiehäfte. Där lärde profeten a.s. mannen att be. Och han lärde inte honom att göra takbirat al-intiqal. Det lämnas inte hadithen. Då är det inte wajib. Men minns ni att vi svarade på detta? Vi gick igenom den här frågan. Vi sa att bara för att något inte nämns i hadithen tyder inte på att det inte är från bönen eller obligatoriskt. Till exempel så nämns inte taslim i hadithen. Att du ska avsluta bönen med att säga salam alaikum. Men det är en av bönens spelare. Häng med? Och ett svar som ulema sa, det var att kanske sahabi som berättade hadithen förkortade. Eller att mannen redan gjorde dessa saker. Dessa andra detaljer. Och profeten a.s. betonade de saker han gjorde fel i bönen. Det var de han lärde honom. Och inte de saker som han gjorde rätt. Så mannen kanske redan sa Allahu Akbar när han flyttade sig i bönen. Det fanns inget behov av att lära honom någonting som han redan gjorde. Utan det handlade om att korrigera hans bön som var fel. Det var att han bad snabbt. Och det var det som profeten Al-Islam betonade i hadithen. Så hadithen är inte ett bevis på att allt som inte nämns i hadithen är inte wajib. Utan vissa saker som inte nämns i hadithen är wajib. Och det har nämnts i andra hadithen. Och det som är själva al-khulasa, yani slutsatsen av denna ikhtilaf, det är att om du glömmer att säga Allahu Akbar när du förflyttar dig i bönen, då så säger vi att du ska göra sujud i sahu. Två sujud innan du gör taslim. Är man på åsikten av att det är sunna, då behöver du inte göra någonting alls. Hänger ni med? Och det är det som är själva yani, temara, frukten av att diskutera denna khilaf. Hänger ni med? Och även om man säger att det är wajib, vilket inshallah är den korrekta åsikten, om man lämnar något som är wajib med flit, då är bönen ogiltig. Så jag ska inte säga Allahu Akbar i bönen. Och du vet att det är wajib, då blir din bön ogiltig. Men om det är sunna, då är din bön giltig. Hänger ni med? Så att det går tillbaka till den här viktiga frågan. En annan sak också som är relaterat till takbirat al-intiqal, som är väldigt viktig, det är när ska man säga dem? Man säger dem när man förflyttar sig. Yani, du står i bönen och du ska ner i sujud. Du ska flytta dig från stående position till sujud. När ska du säga Allahu Akbar? Är det när du står upp, säger Allahu Akbar, så går du ner i sujud? Eller är det medan du går ner, Allahu Akbar, så går du ner i sujud? Eller är det när du gått ner i sujud? Då säger du Allahu Akbar. Vilken säger ni? Medans? Ja. Nej. För hadithen nämner att profeten alaihissalam sa hina. Då han gick ner i sujud. Då han gick upp från sujud. Så sa han Allahu Akbar. Är ni med? Och därför kallas de för, yani, vad kan man säga? Intiqal, yani, förflyttningstakbirat. Det låter lite komplicerat. Men de takbirat man då säger när man förflyttar sig. Och när du står upp, då flyttar du inte på dig. Och att stå i bönen har sina egna adkar. Och att göra sujud har sina egna adkar. Hänger ni med? Så denna dhikr sägs då på väg ner. Men, som Ibn Uthaymin nämner, om en person till exempel skulle påbörja, han står och säger Allahu Akbar. Och så medan han säger Allahu Akbar, han har påbörjat det stående, så går han ner. Det är lugnt. Eller han börjar säga det lite sent. Och avslutade när han kommit ner i sujud. Det är korrekt. Bönen är korrekt. För om du skulle säga att bönen är ogiltig, då skulle många personer få en ogiltig bön. Men han säger här att ett fel som många gör, många imamer, är att de säger Allahu Akbar och så står de. Och sen går de ner. Yani Allahu Akbar, han säger färdigt meningen och sen börjar han röra på sig. Då är det inte intiqal. Då är det inte att han förflyttar sig. Eller han väntar tills han kommit ner i sujud och då säger han i sujud Allahu Akbar. Och när han frågas varför, så säger han om jag inte gör så kommer folk att göra sujud före mig. Nej, det är fel. Du kan inte lämna någonting som är sunna. Det funkar inte. Du ska göra det som är sunna och folk ska göra det som är sunna. Du får lära folk vad som är rätt och vad som är fel. Så det argumentet håller inte. Utan denna takbir görs då när man förflyttar sig. En annan mas'ala som också är väldigt vanlig, är det sunna att dra ut på ordet? Yani vissa, när de gör bön, och det här känner ni säkert igen, det är att de skiljer på olika takbirat i bönen. Vissa gör dem längre och drar ut på mer än andra. Till exempel mellan sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och när de sätter sig till exempel till tashahud, Allahu Akbar. Så gör de den längre. Och vissa är kortare. Och när de går ner i sujud också lite längre. Ståendes hela vägen ner lite längre. Är det här sunna? Eller ska de alla vara lika? De ska alla vara lika, precis. För hadithen skiljer inte på att han gjorde en takbir längre eller en takbir kortare och så vidare. Utan de ska alla vara lika långa. Det finns här en faida som Sheikh Ibn Uthaymin nämner i hans förklaring. Han säger att jag själv brukar det dra ut på olika takbirat. För att folk bakom ska förstå, yani, nu är det ruku, nu är det sujud, och så vidare. Nu ska jag sätta mig till tashahhud, det första, nu är bönen slut, och så vidare. Så sheikhen sa att jag gjorde så här och jag hade lärt mig av mina lärare, mina imamer. Och sen kom vissa av mina elever till mig som var väldigt måna om att studera hadith. De säger till mig, jag är sheikh, det här sunna. Eller vad finns det här någonstans? Och då sa sheikhen, wallah, jag vet inte, jag tog från mina lärare. Men så sheikhen sa, jag gick och kollade upp frågan och jag fann inget bevis för det. Så jag slutade att göra det, helt enkelt. Och så nämnde han också att det kan ha vissa skadliga effekter av att folk vänjer sig att en lång takbir betyder att det är sista tashahhud. Då kanske imamen gör en kort takbir och personen får för sig att bönen är slut och han kanske inte ser imamen, han kanske sätter sig ner fast han kan stå upp och så vidare. Det kan bli helt fel. Hänger med? Så att det är inte sunna. Då ska vi inte göra det. Hade det varit bra så hade profeten alaihissalam lärt oss. En annan mas'ala som också tas upp i denna hadith är vad man säger när man reser sig upp från en ruku. Och det är sami Allahu liman hamida. Och ordet sami' betyder ju först och främst hör. Inna Allah hör den som lovprisar honom. Men de lärda sig här att det betyder att Allah besvarar. Allah besvarar den som lovprisar honom. Yani ajab Allah, istajab Allah. Allah besvarar den som prisar honom. Och vad menas med att Allah besvarar? Igen, Allah belönar här. Allah belönar den som lovprisar honom. Och ett bevis på att ordet sami' kan betyda istajaba, besvara, i Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Och var inte bland dem som sa sami'na, vi har hört. Wahum la yasma'u. Versen betyder, var inte bland dem som sa vi har accepterat, vi har lytt. Men vi har typ accepterat, men de hade inte gjort det. Så sami' kan betyda el istijaba. Och vad menas då här? Yani sami Allahu liman hamida, yani Allah belöna oss för att vi prisar dig. Här kommer vi till en viktig punkt här. Och det är att den som ber själv, eller den som är imam, han säger sami Allahu liman hamida på väg upp från ruku. Som det nämndes här i hadithen, att profeten alaihissalam, det sa här: Naam, yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa sulbahu min ar-ruku. Medan han lyfter sin rygg upp från ruku. Så det är sunna. Att när man förflyttar sig från ruku uppåt, så säger man medans man är på väg upp sami Allahu liman hamida. Och samma sak där, man säger inte när man är i ruku färdigt och sen går upp, eller när man ställt sig upp, utan på väg upp. Och det här är om du är imam eller om du ber själv. Sami Allahu liman hamida. Och sen när du väl ställt dig upp, så säger du Rabbana wa lakal hamd. När du står rak, Rabbana wa lakal hamd. Och sen finns det dua du kan lägga till som nämns i nästa hadith. Men shahid, att det här är vad du säger på väg upp och när du ställt dig upp. Men om du ber bakom en imam och imamen säger sami Allahu liman hamida, vad gör du då? Ska du då också säga sami Allahu liman hamida, eller ska du bara säga Rabbana wa lakal hamd? Vad säger ni? Rabbana wa lakal hamd. Naam, ahsan. För som det har nämnts i hadithen Bukhari Muslim, så sa profeten alaihissalam: "Wa idha qala al-imam sami Allahu liman hamida", om imamen säger sami Allahu liman hamida, faqulu, så ska ni säga Rabbana wa lakal hamd. Klart och tydligt, eller hur? Han sa inte så ska ni säga sami Allahu liman hamida, utan han sa ni ska säga Rabbana wa lakal hamd. Trots att han i samma hadith säger wa idha kabbara al-imam fakabbiru, att om imamen säger takbir så ska ni säga takbir efter honom. Ni ska repetera. Men här sa han inte ni ska repetera, utan han sa att om imamen säger sami Allahu liman hamida, så ska ni säga Rabbana wa lakal hamd. Okej? Och den fråga där det finns ikhtilaf, vissa ulema som Sheikh Albani, Allah yarhamo, säger att du ska också säga det. Det är wajib för alla, även om du ber bakom imamen. Men denna hadith är klar och tydlig i frågan att om imamen säger det så säger du bara Rabbana wa lakal hamd. Och en fajda också här att när man säger Rabbana wa lakal hamd så finns det fyra olika sätt att säga på. Du kan säga Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Och sen kan du lägga till wow. Det andra sättet. Rabbana wa lakal hamd. Och sen kan du lägga till Allahumma. Rabbana lakal hamd. Eller Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Det är väldigt enkelt. Egentligen du bara memorerar Rabbana lakal hamd. Och sen med wow, wa lakal hamd. Och sen exakt samma fast du lägger till Allahumma i början. Med och utan wow. Så det blir fyra olika sätt att säga på. Ja. Och där tror jag att vi är färdiga för idag. Och vi kommer inshallah ta'ala fortsätta prata om dessa frågor i nästa vecka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.